Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ljusets vandrare, kapitel 8. Styrkan som lämnade Sunariskogen för att färdas i Shadarians hopp räknade nästan 50 huvuden. Pelk kunde inte längre hålla reda på alla som reste med honom. Där fanns asharier, Drunokungens sändebud, alver, lyktans vasaller, sorianriddare och många andra. Pelk började känna sig väldigt trött. Han var frånvarande och följde bara med. Han förstod inte längre alla sammanhang, vilket ledde till att hans tankar mörknade och han kom på sig själv med att försjunka i grubblerier. Det fanns mycket att grubbla över. Han tänkte på livet. Han tänkte på mörkret. Och han tänkte på den kultur han hade vuxit upp i, som han en gång hade tagit för sig självklar. Men allra mest tänkte han på kvinnor. Ofta återkom hans tankar till modern. Han hade aldrig lärt känna henne ordentligt. Hon hade varit en skuggfigur, alltid där och alltid redo att hjälpa. Han hade tagit det för givet att hon alltid var där för hans skull. Vad hade hon egentligen drömt om själv? Varför hade hon valt att ge sitt hjärta till hans far? Hur hade det varit under deras förhållandes första trevande månader? Sedan tänkte han på Tsila. Ibland saknade han henne. Han hade tagit avstånd från henne innan slutet. Men tänk om hon aldrig hade stött bort honom. Tänk om hon hade varit kvar hos honom. Hade de inte varit lyckliga då? Om hon inte hade varit så underlig. Han kunde ibland se sin egen saknad speglad i den gamla allvetarens ögon. Tsilas död fanns där. Någonstans bland alla de bekymmer som fårade Tsatsil Yorks åldrande panna. Hon hade inte behövt dö. De hade bara kunnat skiljas som andra par gjorde. Gått separata vägar på varsitt håll. Men det fanns inga stigar kvar att gå på för Tsila. Mest tänkte han på Janna. Vem var hon? Vad ville hon? Varför var hon inte hos honom? Skulle han någonsin få se henne igen? Gradvis började han inse att det fanns en till kvinna som han tänkte på. Och till sist insåg han att det var för att hon tänkte på honom också. Åtminstone verkade det så. Ibland kunde han bli medveten om hennes blick. Det var ingen allblick. Det var ingen brännande känsla ut med ryggraden. Han visste inte vad det var för sorts blick. Hennes ansikte var uttryckslöst. Och hennes skönhet var alltid lika bedårande. Oisin. Vad ville hon honom? Vad fanns det för mening med att ge denna överjordiska kvinna lustfyllda blickar? Vill han ens ha henne? Han skrattade inombords. Givetvis vill han ha henne. Han ville ha de flesta kvinnor. Det var dags för honom att skärpa sig. Det var dags att växa upp. Det var dags att välja och han hade redan gjort sitt val. Om han inte redde ut sina känslor för Janna innan han träffade någon annan skulle han aldrig förlåta sig själv. Varför kunde inte någonting någonsin vara enkelt? En kvav och vindstilla natt kom Oisin till honom. De hade nått utkanten av Sunari, ett område där skogsdungarna blandades med öppna gräsfält. Tismalverna som ledde dem ut ur skogen hade tagit en annan väg än den vägen de kom in. På Liljans råds uppmaning hade de lämnat Alea Terren den norra vägen och färdades norr om Aroliga klippan och den sjungande trädgården. De var nu i närheten av den ashariska handelsstaden Limalan Vik Sunarie, Sunaris portar. Trots att stadens befolkning till 2/3 utgjordes av alver var det en del av Asharien och hade en alvisk friarl av Pyarset. Staden var huvudsakligen handelsplats. Han visste att det hade ordnats med båtar som skulle ta dem söderut strax bortanför Limalan. Ingen i sällskapet vågade besöka handelsstaden. Det var en plats för genomresande och säkert kryllade den av spioner.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
De hade slagit läger i en av de större lundarna. Pelk hade sovit tillsammans med sin far i ett enkelt men mycket bekvämt tält som alven hade bistått med. Under nattens mörkaste vakt hade han smugit ut för att tömma blåsan. Och precis när han var klar hörde han något röra sig i buskarna framför sig. Sällskapet hade många vakter runt lägret. Men det som rörde sig verkade inte vara någon av dem. Han skymtade en gammal böjd gestalt i natten och tog ett steg bakåt medan han justerade sina byxor. Så hörde han ett kort skrik och han fumlade efter sitt svärd. I det ögonblicket kom månen fram bakom nattsvarta molnen och han såg en imponerande vit rad av sylvassa tänder i markhöjd. Färskt, rött blod troppade från tänderna. Du sover, sa en mjuk röst bredvid honom. Och där stod hon. Månljuset reflekterades i hennes gråblå ögon och för en kort stund förlorade han sig totalt i dem. Hon höjde en frostblek hand och lade den på hans kind. Hennes hud var oväntat varm och en behaglig känsla spred sig i hans kropp. Han återfick fattningen. Varelsen på marken framför honom skuttade fram till hans knä och luktade våldsamt på det. Dvyss avlägsnas, sa Oisin. Och med ens var varelsen än en gång försvunnen i tomma luften. Hur gör han det där egentligen? Frågade Pelk. Var inte det en sanslös dum fråga? Var det allt han kunde komma på att säga? Dvyss oviktig. Hon fångade återigen hans blick. Om hennes ansikte sällan förmedlade några känslor så var hennes ögon helt annorlunda. De var som djupa brunnar, fulla av något Pelk inte kunde förstå. Ögonen talade, men han kunde inte tolka deras budskap. Han hade ingen som helst aning om vad hon ville. Jag ska nog gå tillbaka till tältet, sa Pelk tvekande. Var fick han egentligen allting ifrån? Jag misströstar, sa hon. Ni kämpar. Ni dör. Han tog ett steg bakåt. Hon följde efter. Förhoppningsvis dör vi inte, sa Pelk. Men vi kommer att kämpa. Nu har vi vår ljusallians. Ljusets vandrare. Tillsammans kan vi besegra mörkret. Kom, sa hon. Vart då? Gränslanden. Jag visar. Hon sträckte ut handen. Och med viss tvekan tog han den. Och följde med henne ut i skogen. Han hade en bestämd känsla att detta var fel. Det var inte mycket han kände till om skugglandet. Men han visste att ingen av alla de sägner som fanns rekommenderade att man skulle följa med skuggvarelser ut i skogen om de bad den. Särskilt skulle man inte följa med till någonting som kallades gränslanden. Det var Pelk säker på. De gick inte långt. Ett 20-tal alnar bort stannade de under ett väldigt pilträd som stod i en liten pålande bäck. Vackert, sa hon. Och han tyckte så an ett leende spela hennes mungipa. Han såg sig omkring. Han hade sällan tagit sig tid att uppskatta skönheten i naturen. Men efter resan genom Sunari hade någonting förändrats inom honom. Skogar kunde verkligen vara oerhört estetiska. Denna plats i månljuset var en av de vackraste platser han hade sett. Hon bjöd honom att sitta på en väldig rot under pilträdet. I det ögonblicket han satte sig gick månen i moln. Och det enda han kunde se i mörkret var hennes ögon. Med ens kände han hennes hand som lades ovanpå hans egen. Här satt han under ett träd tillsammans med denna skönhet. Lust och nyfikenhet blandades med rädsla. Vad skulle hända här? Det var minst en vakt kvar till soluppgången. Jag misströstar, upprepade hon. Liljan missförstår. Lucatha segrar. Lucatha bekämpas. Han förstod inte riktigt vad hon menade. Ni hörde väl alla de visa upphöjda. Slaget mot mörkret kommer att avgöras vid Piralberget. Om vi samlar våra krafter där, kanske vi kan stoppa mörkret. Jag hörde, svarade hon. Jag fruktar. Jag... Plötsligt gick solen upp och Isin var omedelbart på fötter. Och den underliga varelsen Dvys satt på hennes axel, där han absolut inte hade suttit ett ögonblick tidigare. Det var fortfarande mitt i natten, men solen hade gått upp. Pelk reste sig också. Vid den eviga omvälvningen, vad är det som händer? Solen stod lågt på himlen över lägret. Lågt och väldigt nära. Det var inte samma sol som den som brukade värma Asharien på dagarna. Vi återvänder, sa Oisin och drog honom i armen. Tillsammans sprang de tillbaka till lägret där riddare, allvetare och alver yrvakna rusade ut ur sina tält. Vakterna i lägret hade redan bildat en skyddande linje vid lägrets kant. Den nya solen var mindre än 100 alnar från denna plats. Solen var för ljus för att man skulle kunna se rakt in i den. Men Pell kunde se att den svävade ovanför trädtopparna. Det var en väldigt liten sol, kanske 5 alnar i diameter. Det var ljust som på dagen. På himlen fanns fortfarande moln och ljuset från lilla solen nådde ända upp till dem. Det fick skyarna att se tämligen märkliga ut när ljuset träffade molnen underifrån som omväxling. Halva Asharien kan se var vi är nu, skrek någon. Ingen lade märke till att Pelk och Isin kom tillbaka från skogen. Engart Silverstedt trädde fram och ställde sig i linjen av beväpnade krigare. Kabbalamarken Martana sprang fram till hans sida. Vad är detta? Frågade Engart rakt ut i luften. Ingen hade något svar. Någon sköt en pil mot solen. Den försvann in i ljuset. Pelg lämnade Oisin och fann sin far utanför deras tält. Fadern stod med öppen mun och betraktade den nya solen. Pelg tog tag i hans axel. Vad är det som händer? Jag har ingen aning, svarade fadern sakta. Herr Ivian hade suttit upp på sin häst och red framför linjen av krigare. Han höjde sitt svärd, Dags bane, och gestikulerade åt solen. Jag är herr Ivian av Soldan, kung Saxar Vidsyntes förkämpe. Vad är detta för vederstygliga häxkonster? Svara mig! Solen sänkte sig sakta, samtidigt som den fortsatte framåt mot dem. Det kom inget ljud från den, och inte heller verkade dess närhet få träden att börja brinna. Den var gjord av ljus, men den verkade helt sakna värme. Till sist nådde den marken ett 10-tal alnar från herr Ivian, och dess sken började avta. Nattens mörker återvände sakta och det började duggregna. Innan ljuset hade avtagit helt steg en man som hade varit dold bakom det fram. Han var i medelåldern, mörkblond, lång och gänglig. Det syntes tydligt att han hade lagt ner mycket arbete på sitt utseende. Hans kläder var gjorda av de dyrbaraste material, men till och med Pell kunde se att de hade kombinerats på ett sätt som visade stor smaklöshet. På händerna bar han ett otal dyrbara ringar. Runt halsen bar han en väldig guldkedja. Han höll händerna knäppta framför sig. Fingrarna rörde sig ständigt och verkade söka nya sätt att vävas ihop med varandra. Han såg på alla de vapenföra männen som stod framför honom, som om han sökte efter ett särskilt ansikte, men inte kunde finna det. Då kände Pelk igen honom, och med en slappnade han av. Det här var inget hot. Till slut delades ljuset i 2 små ljuskällor som visade sig vara händerna på ännu en man som Pelk inte kunde låta bli att anta hade varit själva solen. Ljuset var nu hans händer och det gav dem tillräcklig belysning för att se vad som hände klart och tydligt. Mannen såg ut att vara något yngre än den dyrbart klädde. En gång hade han säkert varit skön att se på, men över skönheten fanns spår av åratal av hårt levande. Ljusmannens kläder var enkla, men rena av druniskt snitt. Pelk fick intrycket av en soldat som inte var i tjänst. Engart hade också känt igen honom och sa: Välkommen tillbaka, Salvarus Axus. Engart Silverstedt, sa Salvarius Axus. Märk väl att jag återvänder till dig, inte som en antikvasist, utan som en gud. Bakom honom tilltog ljuset från den andra mannen för ett ögonblick. Pell kunde höra hur Nona och hans egen far förfärat drog efter andan. Herr Ivian höll upp svärdsarmen för att inte bländas. Vad är detta för demoner? Ingart var på väg att säga någonting, men Salvarius Axus avbröt honom. Inte som en gud, Ingart. Som två gudar. Jag, som har funnit den fullständiga kunskapen i mitt område, och guden som jag, Salvarius Axus, har skapat. Han vände sig halvt om och slog ut med armen mot ljusmannen. Skåda, solens son! Skåda, denna allvetandes brödraskaps största bedrift genom alla årtusenden! Han är min! Han är mitt verk! En gång i tiden var han en simpel sabrisk äventyrare, men se på honom nu! Han är en gud! Solens son höjde armarna mot skyn och ljuset kom nu från hela hans kropp. Han utstrålade gudomlig kraft och självbelåtenhet. Några ur sällskapet knäböjde. En gud, mumlade någon. En gud som har kommit till oss för att bekämpa mörkret, sa någon annan. Jag hälsar dig, solens son, förkunnade herr Ivian. Tillsammans ska vi fördriva mörkret. Salvarius Axus svettades av upphetsning. Se, de tillber honom. Byn tillbad honom. Det räckte. Ni ska också tillbe honom. Vi ska bygga ett enormt tempel. Ett tempel till de båda nya gudarna. Salvarius, Salvarius, sa Ingart och sträckte hejdande ut handen. Pelk trängde sig fram för att se bättre. Till slut står det några steg bakom krigarna som stod bakom Ingart. Manuari fanns i närheten. Salvarius såg misstänksamt på Ingart. Va? Ingart la sin ena hand mot sin panna. Salvarius, hur vet du att du är en gud? Vad menar du? Sa Salvarius och pekade på solens son. Där! Där står han! Försök inte förringa mig i detta mitt ögonblick av triumf, mäster Silverstäd. I många år har jag sökt efter gudarnas sanna natur och nu har jag äntligen förstått. De skapas verkligen av själva tillbedjan. De får sin kraft av sina troende. Människornas ritualer är inte bara till för att blidka gudarna och göra dem välvilliga. De skapar själva sina gudar. Och jag, Salvarius Axus, har skapat min egen gud. Jag har inte bara löst min uppgift. Jag har löst din uppgift. Nu har jag förklarat skapelsen också. Salvarius, Salvarius, sa Ingart lugnt, nästan faderligt. Jag var med och antog dig som antikvasist. Jag har alltid stått vid din sida. Agera inte förhastat nu utan att ta del av mina synpunkter. Svara på min fråga. Salvarius tänkte efter. Vad var frågan? Hur vet du att du är en gud? Men jag har ju lyckats. Jag har uppnått den fullständiga kunskapen. Ingart log överlägset. Pelk och många andra såg förvånat på honom. Guden fanns ju rakt framför dem. Ingart fortsatte. Har du några gudomliga krafter, Salvarius? Eller är det bara solens son som står för dem? Varför vill han förstöra allt det roliga, sa Manuari tyst, så att bara Pelk och några få andra hörde honom. Salvarius Axus såg besvärad ut. Kan du färdas på andeplanet? Frågade Ingart vänligt. Kan du skapa liv? Vid Samor, Nimto, Ramsal och allt som är heligt, utbrast Salvarius. Har du inte fått ögon att se mig, Ingart? Jag har skapat en gud. Det är onekligen imponerande, sa Ingart. Det är en stor bedrift, men jag har svårt att förstå hur det ska kunna innebära att du har fullständig kunskap om gudarnas sanna natur. Hur kunde draken i Tokons gamla tro skapa en ny gud i Todsach genom att lägra en sjödrake? Varför anser Tokons stammar att Todsach är dvärgarnas anfader när inte en enda dvärg tror på den historien? På vilket sätt drar de varma och kalla gudarna i Raunatron nytta av prästernas blodsoffer? Vad är det för kraft som håller gudarna själva borta från vår värld annat än som inkarnater? Om gudarna skapar allt levande, Salvarius, vem skapade då gudarna? Sluta håna mig, skrek Salvarius. Jag hånade inte, Salvarius. Däremot tänker jag aldrig sluta ifrågasätta. du är en broder i mitt brödraskap. En broder upphör aldrig att diskutera sitt ämne och bemöta invändningar med logik och fakta. Du vill sprida kunskap om ditt ämne och du vill besvara frågor.
Sluta!
Upprepade Salvarus.
Jag har skapat en gud. Jag behöver inte rättfärdiga mig inför dig.
Jag talar inte om rättfärdigande, sa Engart. Men varför tveka att svara på mina frågor? Tänk efter nu. Vad har du egentligen uppnått? Salvarus pekade irriterat på solens son. Det är mycket möjligt att du har skapat en gudomlig varelse, sa Engart. Du har visat att människors tro faktiskt påverkar gudarna. Det ska vi diskutera och dokumentera noggrant när vi får tid till det. Men du har ännu en lång väg kvar att vandra. Tänk på vad Enkidu fick utstå. Tänk på professor Larsus umbäranden. Du har nått ett första genombrott och jag gratulerar dig. Salvarus torkade sig i pannan.
Är Tzatzil och Norna här?
Jag är här,
ropade Norna och klev fram till Engarts sida. Hon stannade där och såg utforskande på Salvarus. Fascinerande var det enda hon fick ur sig. Tzatzil gick förbi Engart och kramade om Salvarus som efter en stunds tvekan besvarade kramen. Pelk noterade att Tzatzil hade ett förband över ena örat.
Imponerande, utbrast Tzatzil.
Mycket imponerande, Salvarus. Salvarus lösgjorde sig från omfamningen och slickade sig om munnen.
Jag, Salvarus Axus, jag har...
Ljuset som kom från solens sons hela kropp ökade plötsligt i styrka. Och inom några ögonblick var han återigen den lilla solen. Skogen badade i hans ljus. Inifrån ljusgloben kom ett förfärligt skrik.
Vad har du gjort med min gud, Engart?
Skrek Salvarus. Den lilla solen började sakta stiga uppåt. Den passerade trädtopparna och farten tilltog. Skriket ökade i styrka. Pelk tyckte att det lät precis som skriket från någon som inser att han kommer att dö mycket snart. Tillsammans med andra stod han och såg hur ljuset steg snabbare och snabbare för att till sist försvinna bland molnen. Salvarus tog några steg framåt och var på väg att ta tag i Engarts klädnad för att ruska om honom när han plötsligt stannade upp och stod som förstenad. Engart såg förundrad upp mot skyn.
Vad gjorde du med solens son, Engart?
Frågade Salvarus med gråten i halsen.
Jag kräver ett svar.
Engart såg på Norna. Det var inte Engart, sa Norna eftertänksamt.
Det var allt hans prat, sa Salvarus. Han fick mig att tvivla.
Det här är ingen plats för gudar längre, sa Norna. Vi tror att gudarna är borta. De har ingen makt längre alls.
Va? Vad ska människorna göra utan gudar? Människor behöver någonting att tro på. Gudarna behöver någon som tror på dem. Allt hänger ihop. Kan ni inte förstå det?
Vet ni vad? Sa Tzatzil som fortfarande såg upp mot molnen. Jag tror att solens son verkligen var en gud.
Vadå var?
Utbrast Salvarus.
Han är inte borta. Han kan inte dö. Han är en gud. Även om jag inte är det.
Exakt, sa Tzatzil. Han var någon form av gud. Och under mörkret förlorade gudarna sin makt i vår värld. Livet måste göra upp med mörkerherrarna utan hjälp från några gudar. Alltså var hans existens här och nu inte möjlig. Det var därför han försvann. Men vart? Det vet jag inte. Salvarus såg frågande på dem.
Vad är det för mörker ni pratar om?
Hej, jag heter Dan Hörning. Jag har skrivit den här boken och jag gör den här podden. Och nu är vi igång ordentligt med Ljusets vandrare och det känns bra. Nu är jag ganska säker på att alla avsnitt kommer att komma ut varannan vecka på fredagar. Och det gör mig glad. Jag hoppas att ni lyssnar och tycker om den. Ni får gärna skicka ett meddelande om ni gillar den. Det lättaste sättet att nå mig är att mejla till simwaypodcast@gmail.com, simway med z. Det är nytt, men det är alltså e-mailadressen som går till min producent Eva och den gäller för alla mina poddar. Och bland de poddarna vill jag nämna en ny podd som inte fanns förut, nämligen Nu blir det historia. Det är min nya svenska historiepodd som jag gör tillsammans med Cornelia Boberg. Nu blir historia en lättsam podd om historia. Och vi byter ämne mellan varje avsnittsserie. Hittills har vi tagit upp skilda saker som Toblerone-affär med Mona Sahlin. Och asteroiden som dödade dinosaurierna. Dessutom har vi pratat om en piratrottning i Irland på 1500-talet. Och vi har tagit upp den viktiga frågan, fanns Jesus på riktigt?
hur ser bevisen ut? Och med det tackar jag er för att ni lyssnar på min bok.